Hej och välkomna ska ni vara till Runda kiosken avsnitt 4.
Vad kul att ni är med oss den här veckan också.
Ja, vad bra. Jag heter Carl Telenius.
Och jag heter Patrik Kålar, som förra veckan.
Ja, precis. Och det är väl ungefär så mycket man behöver veta.
Fjärde gången gilt.
Ja.
Heter det så?
Nej, det gör det inte. Nej. På det fjärde ska det ske, heter det.
Okej. Har veckan varit bra?
Ja, veckan har varit bra. Själv då?
Ja, jag klagar absolut inte.
Ja. Jag vet inte om vi behöver gå in på så mycket detaljer, men det kanske kommer.
Kanske kommer. Ska vi sätta tänderna i programmet?
Det, absolut. Har du hört någonting ifrån... Har du hört några reflektioner från förra programmet? Det var ju lite kortare än normalt.
Nej.
Nej. Men det var väl okej?
Okay. Ja.
Ja. Jag kan faktiskt säga att vi har fått ett mejl.
Vad kul.
Ja. Man kan alltså mejla in till oss på...
Okay. rundakiosken@gmail.com. Och det har alltså börjat mejla in folk nu.
Ja.
I lite större utsträckning än från början.
Precis.
Det är jätteroligt.
Istället för att man bara får de här mejlen att välkomna att ni har skaffat ett konto. Det är kul att få
man, från fick en, man fick en liten tändning när man hade fått ett sånt mejl, för man trodde att det var någon lyssnare.
Precis, så kom det ett mejl till. Då var
den,
det så här...
den lilla glädjekänslan av att vi hade fått vårt första mejl.
Och sen mejl nummer två, då tänkte man nu. Nej, då var det tips på hur man kan använda Gmail. Okay.
Men nu är det alltså riktiga mejl.
Nu är ett riktigt mejl.
Från riktiga människor.
Från riktiga människor. Men jag tänkte att det här var ju speciellt kul, för att förra gången så snackade vi, eller speciellt du, ganska mycket om Bruce Springsteen.
Ja.
Och om en person som hade träffat Bruce Springsteen.
Jajamän.
Ja. Och nu har vi fått ett mejl från en person som uppenbarligen känner till den här personen som har träffat Bruce Springsteen lite mer än vad du gör.
Ja.
För du får några tillrättavisningar här.
Ja, okej.
Okay. Så här kommer storyn väldigt kortfattat. Eller jag läser upp mejlet helt enkelt.
Ja,
han skriver så här. Hej, Runda kiosken och Patrik Kålar.
Hej.
Vännen du nämnde var mycket riktigt i New York, men hyrde en bil och åkte till New Jersey för att se Bruce hus där.
Ah, okej. Så det var New Jersey och precis, inte New York. Ja, okej.
Okay. Han ringde på, men portvakten sa att han skulle dra. Alltså att den här killen skulle dra.
Ja, han ville träffa Bruce och han var avvisad av portvakten.
Ja, det måste vara så. Ja. Sen träffade han Bruce på en pizzeria, mycket riktigt. Bruce satte sig ner och beskrev vilka platser han borde se i New York, i New Jersey. Och då menar väl alltså att han, vilka platser den här kompisen borde se. Inte vilka platser
inte portvakten.
Som, eller vad, vilka platser Bruce skulle se. Platser för omslagsfoton och så vidare. Fotot togs av din kompis med en arm om respektive Bruce och Patty. Patty är väl frun?
Japp.
Ja. Där, man var ju sugen på att se det där fotot, för att fotot togs av din kompis med en arm om respektive Bruce och Patty. Togs den då av kompisen hållandes själv en selfie. Och,
men han en hade tidig en, selfie.
Man hade ändå liksom en arm om. Jag är väldigt nyfiken om hur lång arm han har. Eller om han har typ, eller om han lyckades på något sjukt sätt göra den här bilden. Eller om det var så att någon annan tog bilden.
Alltså medan du verkar vara mest intresserad av fotografiska detaljer. Ja. Så tycker jag att det är faktiskt kul att vi har fått ytterligare en version av den historien.
Ja.
Som verkar vara helt sann.
Ja, det verkar.
Det var väldigt länge sedan jag hörde den här. Jag vet inte om det här kan vara ungefär 10 år sedan.
Jaha, okej.
Okay. Så jag kommer inte ihåg turerna. Men det var ju väldigt roligt att det faktiskt hade inträffat då, att det var på en pizzeria.
Ja, jag läser den sista meningen här bara. Ja. Han skriver så här. Kan se om jag kan mejla fotot.
Ja, det vore ju grymt. Ja. Gör
jag,
gärna
jag svarade honom direkt också. Och jag har inte fått något foto än. I sådana fall lägger vi upp den. Nu pluggar din kompis till sjökapten och upplever säkert många nya spännande saker.
Grymt! All lycka till önskar vi härifrån Runda kiosken.
Vi återkommer om vi får in bilden.
Absolut.
Det är inte ofta nu för tiden man får aha-upplevelser som vuxen.
Vad menar du med en aha-upplevelse?
Jag fick faktiskt en liten igår. Det är ingen jättestor.
Nej.
För att... Ja, alltså man kan ju googla allting och allt, man har ju liksom, man har hyfsad koll på saker och ting nu.
Men du menar alltså någonting man får höra och sen så tänker man, aha, ja, är det så det är?
Alltså att två, precis hur det, saker och ting funkar, eller ofta kan det vara att, aha, hör de där två ihop på något konstigt. En vanlig grej är, jag har ju en dotter som är 9 år, fyller 10 i januari, Elisabeth, och hon får ju aha-upplevelser väldigt ofta, för det får man ju mer som barn. Hon, alltså jag kommer ihåg väldigt så här stora aha-upplevelser. Som, det var för något år sedan när vi gick hem från skolan, så sa hon så här, Sverige ligger i världen. Det är inte världen som ligger i Sverige.
Ah,
det är en ganska stor upplevelse. Hon har också förut frågat så här, är det, ligger Stockholm i Eskilstuna?
Ah.
Så, ja. Men nu har hon börjat fatta, sen börjar man fatta det där geografiskt.
Ah.
Ja, jag tror att den starkaste aha-upplevelsen jag har sett hon någonsin har fått var en middag vi satt och käkade lax.
Ja. Ah.
Mm. Och det här kanske var 2 år sedan. Så pratade vi lite grann om, frågade jag så här, brukar ni äta fisk i skolan någonting? Hur ofta gör ni det och så?
Ja.
Och då ser jag på henne att hon får en min som att det bara gått upp någonting för henne. Så att hon har fattat någonting.
Mm.
Så säger hon bara, men fisk, det är ju fisk. Då fattar hon alltså att fisk som man äter är samma sak som fisk som simmar i vattnet.
Är det?
Hon Nej, men hon har aldrig gjort den.
Fan, vad äckligt.
Nej, men hon har aldrig gjort den kopplingen. Hon fick den kopplingen då, och jag såg den live liksom när hon fick den. Det var intressant.
Ja, okej, okej. Jag tror att man kanske har tänkt så här, om man äter fiskpinnar.
Mm.
Det är en väldigt diffus grej att förstå vad en fiskpinne är, tror jag, om man är barn.
Ja.
Det ser ut som en hamburgare. Man vet ju inte kanske om att en hamburgare är ett koarsel. Liksom.
Nej, men precis.
Så en fiskpinne, kanske man tänker sig att det kommer en liten pinne simmandes.
Så fort man lägger ordet pinne bakom så blir det jävligt diffust vad det är för maträtt. Liksom.
Ja.
Nu ska vi äta grispinne. Det var svårt att...
En skiva gris, tack. Ja. Om man äter kött, det vill säga. Det är ju många som gör det.
Nej, vad var det där? Någon slags PK-grej. Ja, ja. I alla fall... Som sagt, i vuxen ålder så är det inte lika vanligt att man får de här grejerna då. Man kan få små, och då ofta är de lite så här, lite banala kanske.
Ja.
Men igår fick jag en, du vet när man ska ta ketchup på en, om man är på någon hamburgerkedja. Nästan alla hamburgerkedjor har samma liten ketchupkopp.
Som en liten papperskopp, ja.
Ja. Känner du till hemligheten bakom den?
Det har att göra med att många gillar att blanda ketchup och peppar.
Nej, bra. Då känner du inte till. Då kanske du får en liten aha-upplevelse nu. Nu tänker jag på självaste koppen bara.
Ja.
Den ser ju likadan ut överallt, eller hur? Du vet hur designen ser ut. Det är liksom som en överlappande...
Ja, en liten vecklad papperskopp.
Precis.
Ja.
Och varför är
det... Och det är den här där man, liksom, man tar en liten papperskopp, sen så häller man ut ketchup i den från en ketchupbehållare... Och sen så tar man den här lilla papperskoppen med ketchup med sig.
Precis.
Och det har jag trott har varit någonting som har uppkommit på förfrågan, eftersom många gillar att blanda ketchup och peppar till exempel.
Ja, det tror jag inte.
Nej,
nej, utan det är för att...
Det är inte för att tillmötesgå kunderna som gillar det.
Ja. Ja, självklart. Man får väl blanda vad man vill i den där. Men det jag upptäckte då, eller det jag fick veta då, att de där kopparna är ju till för att en del använder ju... Om man tycker om hur mycket ketchup så räcker ju inte en sån här kopp.
Nej.
Utan folk har oftast 2.
Okej.
Okay. Men den där designen är ju gjord för att man ska kunna få plats med mycket mer ketchup i än vad det ser ut som.
Aha.
För att den är den där veckade designen innebär att man ska liksom dra ut. Man ska liksom fälla ut koppen så att det blir en stor kopp.
Aha.
Så att man får plats med ketchup. Och man kan till och med fälla ut den som en liten tallrik. Så att man kan liksom, om man vill doppa, du vet, nuggets. För nuggets får inte plats i den där koppen att doppa. Men där kan man alltså fälla ut, det är det designen till för. Men det är ju ingen som har fattat det.
Nej, nej, nej.
Det har ingen berättat.
Nej.
Okej, ingen jättestora
aha-upplevelse. Så det var din största
aha-upplevelse? Nej, det var inte min största. Jag sa att det var, men det var ändå en liten, man fick ändå så här, aha.
Aha, eller en liten aha. Ja, liten, ja, just det. Ja. Ja, det stämmer.
Man kan liksom fälla ner så att det nästan blir som en liten tallrik om man vill doppa, du vet, hela hamburgaren eller någonting. Eller om man är jättehungrig och vill doppa 20 strips samtidigt så...
Jag tror faktiskt att jag kommer att prova det nästa gång.
Ja, jag tror säkert att det är fler som kommer att prova det också. Mm. Eller det där kan man väl säga, det är en aha-upplevelse som är en missförstådd produkt.
Ja.
Ja. Eller en missförstådd förpackning kan man säga. Och jag tror att en av de mest, ja, jag har inte såklart jättebra fakta om det här, men för mig i alla fall, den mest missförstådda förpackningen genom alla tider, det är de här sockerbitarna som paketerades 2 och 2 i en litet pappers.
Ja, just det. Som brukar liksom ligga på en... De brukar ligga... Om man går på café brukar ligga en liten skål så brukar man få ta... Ja, eller man kanske får med en sån ibland.
Jag tror inte de finns kvar alls nu för tiden. Jag tror inte det.
Jo, på Café Java.
Finns de där?
I Eskilstuna, ja.
Aha, okej. Okay. Ja, men bra. Då finns de där om ni vill kika på hur de där
De är ganska kubistiska liksom. De är ganska fyrkantiga.
Ja.
Och så ligger, ja.
Och i där så finns det två styckna sockerbitar. Och de här var ju mycket vanligare för låt säga 10 år sedan.
Ja.
Ja. Men när liksom, om man säger så här, inte för att dra ner Java på något sätt, men när de liksom hippa kaféerna började komma in mer och mer, när man skulle liksom ha råsocker och allt möjligt konstigt, då försvann väl de där kub. Det där var vanligare lite mer på konditorier, tror jag, alltid de där.
Nej, men jag tror inte bitsocker, alltså det är vanligt nu för tiden.
Nej, det är kanske det som är grejen. Men den här förpackningen i alla fall, ni som har sett den, ni som har öppnat den, har säkert öppnat den som om man öppnar en chipspåse med, vet, man drar åt varsitt håll. Ja, det är svårt att förklara med ord liksom. Man drar de där snibbarna så att man får upp förpackningen. Där man ser att det liksom är ihoplimmat, där drar man av det såklart.
Ja.
Och då, det man ser ner i då när man öppnar förpackningen är de här två sockerbitarna som ligger bredvid varandra. Och de har redan börjat gått sönder lite grann. Och man kan inte sträcka ner fingrarna och få upp dem, alltså, utan man måste så här riva sönder pappret lite och sockerbitarna smulas sönder lite mer och så här.
Ja.
Men man har aldrig reflekterat över det. Man tänker bara, men det är så det är. Det är socker som går sönder, det är inget konstigt. Men grejen är att förpackningen är ju briljant. Man ska ju alltså öppna den inte där det är limmat, utan där pappret liksom på något sätt är vikt över varandra. Man öppnar upp det som en liten bok.
Aha.
Så ligger liksom sockerbitarna på en varsin sida. Så man kan välja om man ska ta en sockerbit eller om man ska ta två sockerbitar. Alltså så här, supersnyggt är det.
Mm-hmm.
Och det har ju liksom ingen fattat.
Nej, jag har aldrig öppnat det så.
Nej.
Har du öppnat det så?
Ja, när jag fick veta det så öppnade man det så. Gå in på
Java. När du är på Café Java så brukar du öppna
då ska,
så.
Jag kommer garanterat gå dit. Ska vi gå dit efteråt? Ta en kaffe?
Ja, gärna.
Ja.
Jag dricker inte socker i kaffe längre.
Nej.
Ska jag ta sån i alla fall?
Nej, men du kan i alla fall öppna och kolla.
Ja. Vad ska jag göra? Ska jag slänga dem sen? Eller?
Ja. Men jag måste berätta om en till aha-upplevelse. Det, apropå förpackningar, hur man öppnar en banan. Många öppnar ju banan att man liksom... Det här vet jag inte heller om det är supersant, men... Alltså, många öppnar ju banan av att man bryter av det här själva skaftet. Så bryter man av det.
Ja.
Ja. Eller så, som min pappa, han tror han bet upp bananen. Mm. Ännu oskönare att man får den här skalsmaken först.
Ja, just det.
Men... Då är det då, det är det här som jag inte vet om det är riktigt sant. Men det är ändå en liten aha-upplevelse. Om man öppnar som aporna gör, så är det mycket enklare. Då håller man i bananen i det där skaftet.
Mm.
Och sen där uppe då, vad kan man kalla där uppe?
Knoppen.
Den lilla knoppen. Den trycker man bara med tummen och pekringen på. Du trycker på den, då splittas den bara upp lite försiktigt.
Ha.
Och sen kan du skala och du håller i skaftet som ett litet handtag. Ja, jag vet inte. Ingen jätteupplevelse. En liten kanske. Kanske när man provar det.
Det ska jag också prova nästa gång.
Ja, att det är lite så här lätt att skala.
Eller så kan man göra som min... Jag hörde faktiskt en historia igår. En väninna till mig. Första gången hennes farmor fick en apelsin. Så åt hon upp den med skalet på.
Jaha.
För de hade liksom fått in... De hade inte sett apelsiner tidigare. Bara apelsiner. Ja, men då har man läst dem.
Vad gav hon för betyg på apelsin?
Nej, de var sjuka och tyckte att det var skitäckligt.
Ja. Äter du kiwi?
Sällan.
Äter du det med skalet?
Nej, det gör jag inte. Ska man göra det?
Ja, min pappa gjorde alltid det och jag gör också det.
Du äter kiwi med skalet?
Ja.
Jag gillar inte kiwi.
Va?
Nej, jag är inte jätte... Eller jag ska inte säga att jag gillar...
Prova det, du kanske får en aha-upplevelse. Men jag måste berätta om en grej till bara.
Ja.
För att när jag var... Det här kanske var min största aha-upplevelse i vuxen ålder. Det är också en ganska banal grej, men ändå.
Du verkar ha roligt så här. Du går omkring och förbluffas över...
Ja, men det här tror jag att många som lyssnar också kommer att tänka så här. Aha!
Aha.
Ja, det tror jag verkligen. Jag var i Dublin.
Mm.
Du berättade också att du var i Dublin för förra programmet berättade om Dublin. Du drack Guinness, eller?
Jag smakar Guinness.
Du smakar Guinness, ja. Du var inte på det här Guinness-museet.
Nej.
Nej, och där var jag.
Jag blev inte så peppad av min enda Guinness som jag har druckit, så jag gå till ett museum.
Ja, museet är bra. Nu blev det, precis som vi snackade om film förut, jag fick det lite väl upphåsat innan jag kom dit. Så att jag fick inte en jätteupplevelse.
Ja.
Men det är ett svinbra museum. Och hela touren slutas med att man avslutas högst uppe i ett torn med utsikt över Dublin. Och där ska man då tydligen få den godaste Guinnessen som finns i.
Ah. Ja.
du vet, direkt. Ja, det var inte det som jag har upplevt. Men det ingår i biljetten en Guinness där uppe. Ja. Men det var inte det som jag har upplevt sen. Utan
Jag tror det var att den ingick.
Ja, den ingick också kanske. Men i själva lobbyn, eller vad ska jag säga, i entrén, där finns det en butik som säljer Guinness rekordbok.
Aha.
Precis. För när jag såg det så tänkte jag så här, sjukt att de säljer Guinness rekordbok. Nej, men vänta nu här. Guinness.
Mm.
Det är alltså Guinness öl som har gjort Guinness rekordbok. Det är ju samma namn.
Och så ja, det kan jag faktiskt inte stoltsera med att jag visste.
Nej. För man var ju uppväxt med Guinness rekordbok som barn, och sen så kanske man inte gjorde kopplingen med ölen sen. Men alltså, sen fick jag ju veta såklart sen att, ja, det var ju så, det var en PR-grej och Guinness rekordbok, och men sen så blev Guinness rekordbok så stort så att det blev liksom som ett eget varumärke.
Ja, just det.
Ja, så att nu är det liksom.
Men är det ungefär som att Marlboro även gjorde kläder? För att man får väl inte göra reklam för tobak hur som helst. Kanske inte för alkohol heller.
Ja, precis. Så skulle det kunna vara.
Camel gjorde väl.
Men det skulle ju vara tydligare om det var så här Coca-Colas rekordbok.
Ja.
Eller Trocaderos rekordbok.
Men det har att göra med att Guinness är ett egen namn.
Ja,
precis. Har det här någon koppling till skådespelaren Alec Guinness?
Nej, ingen aning. Känner inte till han ens.
Är inte du Star Wars-fan? Då får du läsa på om Sir Alec Guinness.
Är det Obi-Wan Kenobi?
Jag vet inte, för jag är ingen Star Wars-fan. Men jag tror att det är han som är Obi-Wan.
Ja, okej. Okay, just det. Ja. Men
det borde jag veta däremot, som name-droppade honom.
Men som jag aldrig har sett Star Wars.
Jo, men jag kommer inte ihåg.
Ja. Ja. Då fick du väl en liten aha.
Ja, faktiskt. Men, ja. Guinness rekordbok har jag varit jättefan av.
Ja, det är just det. Att det är så två. Alltså jag gillar ju Guinness.
Det var ju, det var ju till och med när jag sålde jultidningar, var ju det en riktigt stor säljare. Jag sålde säkert 2-3 stycken.
Ja, nej, men så att har du något någon aha upplevelse? Jag kan berätta en grej till bara. Det var när min kompis Kalle som jag kommit som jag snackade om det här. Jag fick se när han fick en upplevelse, och det här är ju helt sjukt. Det var väl kanske mer ett hjärnsläpp än en upplevelse. Men han kom på att fotbollslaget Liverpool kom från staden Liverpool. Han hade aldrig riktigt gjort den kopplingen.
Ah, okay.
Men det var kul att se när han kom på det. Har du någon aha-upplevelse att dela?
Fan, jag har ingen.
Aha. Vi har ju fått ett till mejl här också.
Jajamän.
Som jag tänkte vi skulle ta upp. Och det är ju från en Charming Charlotte.
Ja, som är en väninna till mig.
Ja.
Som är diskjockey och även museiguide. Hon jobbar på Vasamuseet i Stockholm och pendlar friskt mellan Stockholm och Berlin.
Känner du henne? Är hon här från Eskilstuna eller?
Nej, hon har ingen anknytning hit. Förutom att hon har varit här och spelat skivor några gånger. Okay. Väldigt bra diskjockey faktiskt.
Ja. Kan man kolla upp henne på något sätt?
Det kan man säkert. Jag har inga kontaktuppgifter just nu, men,
nej, men
vi kan boka henne någon gång så kan vi komma och lyssna.
Bra. Nej, men för hon har ju skickat ett mejl här med en bild på elefanter som dricker ur en fontän. Men jag läser mejlet här.
Ja.
Det är så här. Hej på er. Tack för kul program. Kommer ni prata något om denna bild i framtida program? Är mycket nyfiken. Finns det någon som var där? Är det verkligen i Eskilstuna? Puss och kram, Charming Charlotte. Och sen är det då en bild på, det är 14 elefanter.
Och de här elefanterna står alltså på Frisastorget i Eskilstuna och dricker ur fontänen.
Precis.
Fontänen framför stadshuset.
Och det är ju en gammal bild.
Ja.
Eller äldre bild.
Ja.
Vad kan det vara ifrån? Eller du har kollat upp lite grann.
Jag har kollat upp lite grann. Jag har inga jätteexakta svar.
Vi tar ju såklart en sån här request på allvar.
På djupaste allvar.
Ja. Vi tackar så mycket för mejlet först. Så att,
ja.
Här kommer då våran redovisning. Varsågod Patrik.
Jag har ingen exakt år, men jag har hört, ja, men om man säger så här, 60-talet plus minus 10 år, så är det ganska bra gissning. Jag har ett år som är 1958-59 där någonstans. Och en annan uppgift som säger att det här ska vara kanske mitten av 60-talet, tidigt 70-tal. Och vad som har hänt är ju då alltså att cirkuståget. För på den tiden när cirkusen kom till stan så åkte man tåg.
Mm.
Och då kom ju tåget till tågstationen. Och sen så skulle djuren ta sig till spelplatsen. Och då gick man igenom stan.
Mm.
Vilket ju även var bra reklam.
Ja, alltså jag skulle nog vilja säga att det här, det är ett klassiskt PR-trick.
Absolut.
Klassiskt cirkus-PR-trick. Det här, det är nog inte den enda fontänen som de här elefanterna har soppat sin snabel i.
Nej.
Nej, men alltså, det hände ju senast i år, va?
Ja, det var när Cirkus Scott var i stan, ja. Så var det en liten elefant som kom gående och käkade lunch, tror jag, på Fisestorget. Mm.
Och nu är det ju extra intressant eftersom inte nog med att det är en pressfotograf som tar en bild och lägger upp det i tidningen, så är det ju också typ 200 som lägger upp det på Instagram.
Till exempel jag, till för exempel. Jag råkade se den här elefanten i somras också.
Precis, så därför är de där PR-kupperna extra bra i de här tiderna med sociala medier,
ja.
Mobilkameror.
Det var ganska många som fick reda på att cirkusen var i stan, kan man säga, genom att de gick med en elefant.
Ja, verkligen.
Men det här är alltså ett klassiskt Eskilstuna-foto som är taget av tidningen Folket.
Mm-hmm.
En fotograf där. Och bilden har sen spritts, jag tror den finns även på Eskilstuna stadsmuseum och brukar då och då delas på internet.
Ja, och för att svara då på Charming Charlottes tre frågor som hon hade, kommer ni prata någonting om det här i framtida program?
Ja, ja, det har vi gjort.
Det har vi gjort. Finns det någon som var där? Enligt, ser man på bilden, ja, det var folk som var där. Men vi har tyvärr inte fått tag på någon som varit där.
Nej.
Nej. Och fotografen har vi inte riktigt lyckats få tag på?
Nej.
Nej. Och är det verkligen Eskilstuna? Ja.
Garanti.
100% garanti.
Vad tycker du annars om att gå på cirkus? Är det någonting du gillar?
Ja, både ja och nej. Det är någonting lite sorgligt att gå på cirkus också.
Ja.
Ja, men dels så har jag ofta tagit det lite som en diss. Alltså jag jobbar ju som trollkar.
Ja.
Och när folk, det händer än idag titt som tätt så här. Jaha, du ska inte köra med på någon cirkus. Och jag vet, du skrattar för att det är ingen komplimang. Eller hur?
Ja, säg inte det.
Ja, nej, säg inte det. Det beror ju på såklart. Det finns ju såklart cirkusar, olika cirkusar.
I och för sig, jag spelar ju orgel och piano. Ja. Ja. Om någon skulle fråga mig om jag skulle spela på en cirkus.
Ja.
Så ja, men det stämmer nog. Det är nog inte det första man vill göra som pianist. Även om, jag tänkte rent allmänt. Sen att jag har haft en liten hemlig fabless för att faktiskt spela på en cirkus. Det är en annan sak.
Ja, men sen finns det ju mycket. Sen älskar ju cirkus också för att det finns den här cirkusen. Man får inte säga att det heter ny cirkus. För att de som håller på med ny cirkus tycker inte om att man säger ny cirkus. Men man förstår ju vad det är för någonting. Ni vet, cirkuscykör är väl den kändaste här i Sverige. Men
ny cirkus, kan man säga att det är en alternativ cirkus?
Ja.
Eller vad är en ny cirkus?
Ja, jag kan inte säga någon definition faktiskt vad jag skulle säga. Däremot så ser man direkt på stilen vad som är en ny cirkus och vanlig klassisk cirkus.
Ja.
Men sen finns det ju en nivåskillnad som är helt sjuk, och det är ju de här Cirque du Soleil som uppkom i Kanada och som nu är liksom helt och hållet har tagit över Vegas.
Ja, just det.
Med sina Cirque som är liksom världens största shower. Och det är ju cirkus. Till den skillnaden att det finns inga djur eller något sånt, utan men det är akrobatik och allt det där på ett sätt som är obeskrivligt. Alltså, det är ju
de... Gör ett försök.
Ja, alltså de där showerna är ju så... De är gjorda på teatrar som är gjorda för de här showerna. Och jag har ju sett en till exempel då, som heter Le Rêve. Den är...
Vad heter den?
Le Rêve.
Vilket betyder?
Drömmen, tror jag.
Ja.
Ja. Och den utspelar sig liksom när man kommer in... Så sitter man i klassisk cirkussittning, alltså en rund manege, vilket inte är helt vanligt i de där annars, men där gör man det. Och det är vattenfylld manege. Och sen så kommer in några som går om, och det är liksom, man ser att det är bara så här decimeter djupt vatten, så när de gör saker så splattar det schysst och så här med, ja, det blir så här snygga stänk när de hoppar runt i det där vattnet och gör massa. Och det är en story också. Det är väl det som skiljer också en vanlig cirkus. Det här är en story. Och så super, super snyggt allting. Alltså, man sitter verkligen bara med öppen mun och tittar på det här. Men sen visar det sig det här vattnet såklart. helt plötsligt så kommer det upp människor ur det här vattnet.
Mm.
Så då förstår man att liksom det är någon slags kanaler under.
Ah.
Och sen så hoppar man, sen är det liksom så här, hoppar de strömhopp liksom 20 meter upp från taket ner i det där vattnet. Aha. Alltså så kan de ta bort golvet också så att det är som en bassäng.
Aha.
Alltså det är helt otroligt. Dessutom var det så här, man trodde att taket var hyfsat högt, men sen så försvann taket i någon slags, det var som ett tyg som bara liksom flög iväg. Och sen såg man, oj shit, det är superhögt i tak. Och sen så hade de sprutat ut rök högst där uppe. Så att det var som ett täcke av rök, nästan som att det var ett moln. Och sen så liksom från molnet så var det som lianer som folk höll i sig och åkte upp. Så att de åkte upp in i molnet. Kanske, ja, nu minns jag inte helt, men kanske 15 meter upp. Och sen så släppte de taget där uppifrån så att de kom i strömhopp ut från molnen.
Jaha.
Alltså hade någon hoppat lite fel så hade någon dött. Nu är det var ju någon som dog här faktiskt för ett tag sedan. På en sån
på här en show. Cirkus Soleil, okej. Okay.
Men otäckt. Så att de hoppar strömhopp ner där, alltså det är helt otroligt.
Men
det, alltså.
Deras grej är väl att de har tema, just att det är föreställning kring ett speciellt tema.
Ja.
De har väl haft en Beatles-föreställning, ja, Beatles som jag pratat om. Det har funnits en Elvis.
Har det funnits en Elvis verkligen?
Faktiskt det.
Michael Jackson har det funnits.
Ja. Vi kan kolla upp det. Jag har för mig att det funnits en Elvis, men jag kan blanda ihop det. Men jag har för mig att när jag var i Los Angeles i fjol så fanns det en som handlade om filmens historia. Aha. På något sätt.
Ja. Det finns ju några sådana här som är ute på turné också. Och så, där. Så besöker ju Sverige här ibland i Globen också. Har det väl hänt? Ja. Jag har faktiskt aldrig varit och sett dem. Men jag kan inte tänka mig att de är lika feta som de som har liksom en fast scen. Där liksom scenen... De har scener som snurrar runt och åker upp vertikalt så att det blir som klätterväggar och
ja,
allt möjligt konstigt.
Men det är mycket dans också, eller hur?
Ja, det är dans, akrobatik och dramatik och humor och allt möjligt. Mm. Och mycket kostym liksom. Och sådär, ja. Skitsnygg alltså. Dyra biljetter, men helt klart värt om man ska...
Men traditionell cirkus... Är det någonting du brukar kolla på?
Ja, det händer. Såklart när man var mindre var man ofta på cirkus och det hände att jag går ibland på med min dotter. Men jag inte så att jag skulle gå med någon polare och gå och kolla på cirkus. Jag vet att du är väl lite mer att du går.
Ja, vi har gjort det som en ren familjegrej faktiskt. Ja. Att vi brukar kolla på cirkus någon gång om året minst.
Mm.
För vi är några cirkusentusiaster i familjen.
Mm.
Och nu är det väl inte så... Jag upplevde att det fanns mer cirkusar förut. Nu, eller... Har du koll på det? Ja. Cirkusklimatet där? Kanske inte.
Vadå, är det inte? Det är väl cirkus Scott, Brasiliak och Maximum.
Ja.
Sen finns det någon liten mini som heter Cirkus Skratt.
Ja, den har jag aldrig sett.
Så man nästan hör på namnet att det är en tråkig cirkus.
Nej. Men jag har ju varit på cirkus även utomlands. Där man har kunnat sett tigrar och lejon.
Mm.
Så här, tigrar utan skyddsnät och sånt.
Mm, det var tidigare.
Nej, men det var ganska länge sedan. Men det förekommer väl nästan inte någonstans i Europa nu heller.
Nej.
Det finns det. För mig är ju cirkus ju nästan ju större den är, desto bättre. Jag värdesätter ju en cirkus med levande orkester.
Ja.
För det brukar kunna vara ett väldigt drag.
Ja, men är inte det standard eller?
Jag vet att Brazil Jack hade inte det. De hade förinspelad musik för länge sedan.
Aha.
Men de har nog...
Sist jag såg dem hade de det.
Ja, sist jag såg dem också.
Mm.
Men för länge sedan så kunde det vara lite si och så med det. Men jag gillar ju stämningen. Att man kommer dit.
Ja.
Det luktar popcorn. Ja. Det luktar lite skit också kanske. Ja. Det är socker, va? Det står folk i glittriga kostymer.
Ja.
Det är musik. Glad musik.
Ja, man kliver in
i... Den tjock cirkusdirektör.
Ja.
Gärna tjocka akrobater också. Det tycker jag är jätteroligt. Det var i fjol på cirkus. Det var en vanlig akrobattrupp. Men det var en av akrobaterna var ganska tjock.
Ja.
Det tyckte jag var
lite. För det var han som kul. Också sålde sockervad. Men så brukar det ju vara ju. Ja. Eller hur? De som inte så här akterna liksom. Man märker ju att den där akten har de tagit in lite mer exklusivt.
Mm.
Så ser man att det är några akter som kör så här. Okej, hon kan göra lite akrobatik. Hon kan jonglera och hon kan sälja liksom, popcorn och riva till. Alltså, eller han.
Ja.
Då har de liksom mer...
Då får man stå och riva biljetter först och sen sälja sockervad i pausen.
Ja, precis.
Men det bästa exemplet på såna här multitaskande cirkusartister Och det är faktiskt ett av mitt livs bästa cirkusupplevelser. För det fanns en liten cirkus som heter Cirkus Mustang.
Mm-hmm.
Och det här var länge sedan. Men det var ju verkligen budgetcirkus. Och det var ju, jag tror det var 4 pers som drev hela cirkusen. Det var 2 snubbar och 2 tjejer som jag utgår från var deras fruar.
Ja.
Det var en lång och smal snubbe och en kort och tjock. Och när man kom dit till tältet som var det var lite kallt.
Fan, jag skulle redan nu känna att jag skulle vilja sett den här cirkusen.
Ja, den var grym. Tyvärr tror jag bara såg den. Jag tror bara kom till stan en gång av förklarliga skäl.
Okej, det var lite kallt, men det var ju slutet av november.
Ja, precis. Det var fel säsong. De hade förmodligen inte råd att värma upp tältet.
Nej.
Det var inte så jättemycket folk. Det var kanske fyllt till en tredjedel, fjärdedel. Träbänkar, du satt ruskigt oskönt på dem.
Men, vad hade de för publikkapacitet?
Ingen aning, faktiskt.
Men jag tänkte, hade de en överdimensionerad publikkapacitet? Eller var
du
det
menar
liksom
att de hade ett stort tält, eller?
Ja,
liksom. Nej, det var nog ett litet. Jag tror det var hål i tältet, men man såg att det regnade in på vissa ställen. Sådär.
Ja, men ni kom dit. Det var kallt.
Vi kom dit, det var kallt. Man satte sig, det var gott om plats. Så man fick ju sitta vart man ville. Det var oskönt.
De
här snubbarna stod och rev ju biljetter. De här 2, den långa och den korta.
Hade de VIP-platser? Det brukar finnas VIP-platser så längst fram i manegen.
Ja, ingen uppfattning. För jag fick aldrig sitta på någon sån plats.
Nej.
Jag tror, ja, de var säkert osköna de stolarna också. Ja, det börjar. Absolut ingen orkester, utan en svajig, brusande bandspelare. Men det var sånt fruktansvärt drag på den cirkusen. För de här 2 killarna och de här 2 tjejerna, de gav ju verkligen järnet.
Ja.
När det var hästar, ja, då var det...
De hade hästar?
Ja, de hade hästar, ja.
Ja.
Då var det liksom, det var en av tjejerna, det var hennes hästar som sprang omkring.
Ja.
När det var akrobater, då var det alla de 4 som höll på och hoppade hit och dit. När det var clowner, då kom de här 2 snubbarna ut i clowndräkter. Sen var det paus, då stod de och sålde popcorn.
Oh, hade de tajmat sen in det bra, eller fick man vänta medan de bytte kostymer och så här? Hade de liksom lagt nummer så att de kunde...
Alltså det var så länge sedan så det kommer jag inte ihåg.
Nej.
Men sen så kommer jag ihåg, ibland var det bara en och ibland så var det allihopa. Ja. Som till exempel i det stora finalnumret.
Ja.
Det var som en vilda västern show, för den långa smala, han var ju bra på piskan. Ja. Och då var det hans fru stod där med en tidning och så piskade han sönder tidningen och piskade bort sig cigaretter.
Ja, snyggt.
Enda gången det blev varmt, det var när den korta tjocka kom in och var Mr. Vulcano. När han var eldslukare, så blåställd. Det tyckte man var ganska skönt, för det var lite varmt där i tältet. Men det var faktiskt...
Hade de så att de hade olika namn för varje nummer så när de kom in?
Ja, för det stod i det liksom. Ja,
försökte de lura, så nu kommer Mister, och så såg man liksom genomskådade man.
Att det var samma person. Nej, men nu är det clownerna Igor och Bertil liksom. Och så var det de 2 igen som kom in. Jag tror inte de hade några fler djur, men jag tror de hade
jäkligt bra clownnamn faktiskt, Igor. Klassiskt namn.
Det var Cirkus Mustang, men den har jag faktiskt inte sett röken av.
Nej.
Men det kommer jag faktiskt ihåg, att jag höll den som min absoluta favoritcirkus. Jag tyckte den var mycket roligare än de här riktiga påkostade cirkusgottorna.
Kul. Har ni varit och tittat på Cirkus Mustang och har ett minne från det? Maila in till oss.
Ja.
Har ni bilder från Cirkus Mustang?
Maila in direkt. Men en sak som jag har tänkt på med cirkus är ju att framförallt senaste åren när jag har kommit till cirkusen så har jag flera gånger stött på bekanta till mig som har stått utanför cirkusen och protesterat.
För att det är dyr popcorn.
Ja, de är så djupt upprörda över popcornpriserna. Så
att... Nej, men att det är djur.
Folk demonstrerar för att det är elakt mot djuren att de åker på cirkus. Och jag har ju varit, tror jag, lite naiv på den punkten. Mm. Att jag har ju liksom tänkt att nej, men det är väl klart de har det bra, men det är väl kontrollerat, och de här djuren, de är säkert födda i fångenskap för länge sedan, och de skulle inte klara sig om man släppte dem fria och sådär. Ja, med samma naivitet har jag kanske tänkt att de här djuren har det kanske till och med bättre, eller har det jättebra på fritiden, eller vad man ska säga. Så jag har väl inte faktiskt reflekterat jättemycket över det, förutom när jag i somras, jag var på cirkus i somras i vanlig ordning, där de för övrigt hade en elefant, den här elefanten som man såg på Frisastorget.
Ja.
Men det smärtade faktiskt att läsa i tidningen någon månad efter det att tydligen de hade använt någon ökänd elefantskötare.
Aha.
Som hade varit känd för att vara elak mot sina djur.
Aha.
Tidigare, och det var tydligen samma snubbe fast han hade bytt efternamn. Påstods det. Så det tror jag att lite av min naiva inställning till att cirkusdjuren kanske mår bra och har det roligt, den är nog borta faktiskt. Och jag ska faktiskt ha det i åtanke nästa gång cirkusen kommer till stan.
Ja, jag har ju faktiskt gjort en liten journalistisk insats igen här.
Ja, inte illa. Låt höra.
Jag tror att det är många journalister som tar illa, om det är någon journalist som lyssnar på det, så tar de illa upp att jag ens säger att jag gör journalistiska insatser.
Du trampar på deras revir.
Ja, det här var också på Norra Brunn i samband med ett uppträdande tillsammans med ganska så otippad Dogge Doggelito.
Mm. En favorit från...
Ja,
från förra,
ja, alltså till mig är det ju verkligen en favorit från förra. Alltså när jag gick på högstadiet, jag lyssnade ju på hiphop, eller började redan i mellanstadiet med Public Enemy.
Och välkomna till nostalgibloggen.
podden. Ja, precis. Så när Latin Kings kom med den första riktiga hiphop-skivan på svenska, så var det ju stort. Jag kan...
Ja, det var... Övertändningen var total.
Ja. Jag kan nog så gott som alla texter på den första skivan. Skulle kunna...
Dra en favorit.
Nej. Men lyssna på den skivan, den har ju några guldkorn.
Alltså Välkommen till förorten.
Välkommen till förorten, ja, precis.
Grym skiva.
Ja. Och det var faktiskt hög stämning. Han kommer in med hög energi.
Ja, och det här är efter...
Ja, ah, nu det här är faktiskt när han kommer från början liksom, först, ja. Ja, så att jag var lite så här tänd, för jag visste hur rolig han är och snacka med oss så där. Så när han kommer in och han är liksom tjena och hej med allihopa, och liksom han liksom går igång direkt liksom. Han snackar med alla och är supertrevlig och pratar och bla bla bla, och det är en svart kille som jobbar i disken som inte kan svenska. Jag vet inte om Dogge har träffat honom förut, vet jag inte, men det verkar inte som det, för han bara, när han såg honom så bara ropar han, ey, Afrika, Kamerun, grymt fotbollslag. Och sen går han bara vidare. Det var ju konstigt liksom, men kul ändå. Och direkt börjar hetsa på kökspersonal. Hej, har ni kött till mina hundar? Jag vill ha lite kött till mina hundar. Har ni kött över? Lägg ner här med mina hundar. Och han gick upp och körde liksom utan någon slags... Han hade ingen slags manus eller något sånt. Det var tredje gången som han körde där på Norra Brunn, men... Det gick väl som det gick. Hade han inte varit liksom Dogge Doggelito, så hade det varit katastrof.
Okay.
Men nu, för att man vet vem man är och har sett honom förut, så var det lite kul. Direkt när han klev av och gick in bakom köket där, så tog jag fram telefonen och sen så gjorde jag en kort liten intervju. Ska vi lyssna på den?
Ja, vi lyssnar på den.
Då är vi bakom här i köket, Norra Brunn.
Yes, kicka ut en Dogge Doggelito. Yes, kom precis av från scenen här. Min 50 gång på stand-up-scenen i Sverige. Och det var Tyrol. Det var 3 gånger på Norra Brunn. Och så var det en gång på Raw Festival nu. Det är 50 gånger.
Har du något mer inbokat?
Nej, nu har jag kört alla mina 5 gånger och känns kul. Jag hoppas att Peppe bokar mig, ringer tillbaka.
Ja, kul. Men du har fullt upp annars?
Ja, fullt upp grej hela tiden så. Så det har varit jättekul att få vara med på den här resan i alla fall och lära sig liksom.
Men du fick, det var ju folk skrattade ju. Du snackade ju på som...
Ja, jag babblar på alltså. Jag måste ju babbla på. Jag sa ju det 20 minuter, jag måste köra. Och alltså, grejen är att just idag, jag är så jävla trött alltså. Jag visste det innan, det kommer bli halvt som halvt, men jag körde på. Och jag går inte på manus, jag försöker få den här känslan. Jag försöker fånga känslan och då, det blir lite svårare.
Ja, har du någon nytta av att du har rappat?
Absolut, när man har rappat så är man ju van att stå på scen. Så jag är noll nervös.
Är det som att freestyle-rappa?
Nej, det är svårt att freestyle-rappa. Här är ju bara, man ska gå runt och vara rolig. Och man vet ju att säger du konstiga, roliga saker på scenen så blir det roligt liksom.
Grymt att se dig i alla fall.
Tack så mycket.
Lycka till.
Jag lite upp stand-up-världen. Så se upp, jag kommer. Ät en bit av kakan hela vägen. Yeah, fuck din mormor också. Blam. Hörru, hade du några köttbitar?
Hade inte det. Tack en gång.
Ja, han håller stilen, får man väl säga.
Ja, alltså jag måste kommentera det som han sa på slutet där. Ja, först hörde du kanske det, att han frågade om köttbitar igen.
Ja.
Direkt efter.
Vadå igen?
Jag sa ju att innan han kom, det var det första han sa till kökspersonalen när han kom in, ja, dit, så frågade om kött. Och sen direkt nu när han klev av scenen igen direkt, och efter han pratade med mig, direkt frågade efter kött igen. Vad var det han med sa? Jo, vad sa han? Knulla min mormor också, sa han. Jag vet inte riktigt. Men jo, det jag tror han menar med det var faktiskt.
Ja, jag vill inte ens.
Nej, men det där som han sa så här, att han kommer äta en bit av kakan och så vidare. Det var faktiskt väldigt kul, för att innan vi uppträdde så var det jag och en till kille som uppträdde, som var konferenserare, Farsad, som också har en podcast för övrigt. Vi satt och pratade, vi tre, och då så frågade jag hur det kom sig att han körde stand-up. Då säger han så här, ja men vadå? Det finns pengar att tjäna. Jag vill ta, han menar verkligen ta en bit av kakan. Kan jag gå upp och sno pengar från en annan komiker? Jag kör direkt. Får jag 5 minuter och ta lite cash från en annan? Det är klart jag kommer. Han menar verkligen det.
Det stämmer ganska bra överens om min bild om honom faktiskt. Ja. Jag har en kompis som också är musiker, som Dogge. Uh-huh. De har känt varandra länge. De har alltså känt varandra sedan början på 90-talet. Mm. Och jag ska inte avslöja min kompis identitet, men det är en ganska etablerad musiker. Uh-huh. De hade setts kanske någon gång i början på 2000-talet, liksom, efter att ha känt varandra. De hade känt varandra ganska länge då. Uh-huh. Och då började de prata om något band som de båda två gillade. Och det här var ju på den tiden när man kanske inte kunde bränna CD-skivor hur som helst. Men Dogge, han hade skivan med det här bandet. Uh-huh. Som de båda gillade men inte hade hört på väldigt länge. Och Dogge bara, nej men fan, jag kan spela in det. Jag spelar in det på kassett till dig. Och min kompis bara, ja fan vad grymt, vad kul. Uh-huh. Så får jag höra det här igen som jag inte hört på många år. Nästa gång de sågs, för de skulle sammanstråla några veckor senare. Uh-huh. Mycket riktigt, Dogge med sig en liten kassett, ger den till min kompis. Hej, varsågod, kassetten som vi pratade om, du vet, det här bandet. Och min kompis bara, fan vad schysst, grymt och kul att du kom ihåg, kul att du tänkte på mig att du fixar det här, schysst. Ha. Och liksom började gå därifrån när Dogge ser 50 spänn. Och min kompis bara, vadå? Du vet, det kostar 50 spänn. Så Dogge ville ju då ha 50 kronor för att han hade spelat in det på en kassett till min kompis. Och min kompis, ja visst, liksom plocka upp 50.
Han vill ha en bit av kakan.
Han vill ha en bit av kakan.
Knulla hans mormor också.
Senaste gången jag såg Dogge så hade vi spelat med Club Killers på The Base Medis i Stockholm. Mm. Och efteråt spelade Dogge, eller om det var Latin Kings, jag kommer inte ihåg. Men Dogge i någon konstellation var där. Och vi var på väg ut, skulle liksom bära våra grejer, det stod någon bil och väntade. Jag lämnade en keyboard som jag hade med mig, lämnade den vid dörren där de typ stod och rökte och softade, för jag skulle springa upp och hämta min väska. Och så sa jag att, hej grabbar, kan ni hålla ett öga på den här så den inte försvinner liksom. Medan jag hämtar min väska. Ja visst! Liksom gick iväg. Så hör jag bara, gör bara Dogge en kutning och lyfter upp och säger, hej, vi baxar den här! Så den springer iväg med den. Så nej, jag gillar honom, alltid kul att stöta på honom.
Mycket kul.
Ja, då börjar programmet lida mot sitt slut och ni har alltså lyssnat på Runda kiosken.
Avsnitt 4.
Fortsätt mejla in, det är ju jätteroligt.
Vi blir superglada och vi svarar på alla och...
Vart ska man mejla någonstans?
Då mejlar man till rundakiosken@gmail.com.
Do it.
Ah,
ja.
Det blir bra.
Ni hittar oss nästa vecka.
Yes.
Tack för att ni lyssnade.
Tack.
Ha det bra, hej.
Hej.